Med riksdagsvalet om hörnet så är skillnaden i svenskarnas syn på klimatet stor. Klimatfrågan är en av de mer bångstyriga politiska frågorna att driva. Och när partierna gör det så blir resultaten rätt olika. Det finns ideologiska skäl till det, men också mediala och rent mänskliga. Klotet idag om politisk spinn och driv i klimatfrågan så här inför höstens val. Jag heter Peter Normark. Ja, det går en skarp höger-vänster-linje genom klimatfrågan och det färgar av sig på politiken, medierna och väljarna. Marie-Louise Kristola, klotets klimatexpert.
Ja, och man kan nog säga att klimatfrågan är mer politiskt polariserad än på länge nu. En färsk studie från SOM-institutet på Göteborgs universitet visar att det råder rekordstora skillnader faktiskt i svenskarnas syn på klimatet. Lite förenklat så kan man säga att svenskar som står till höger på den politiska skalan, de är mycket mindre oroliga för det som håller på att hända med vårt klimat. De är också mindre benägna att prioritera klimatfrågan än de som röstar till vänster. Och den här skillnaden, den tycks bara ha blivit större och större för varje mätning som institutet gjort sedan 2007.
Mm. Och nu har vi alltså ett riksdagsval på uppsegling. Kommer klimatfrågan handla om priset vid pump och kärnkraft en gång till, eller vad tror du?
Ja, du, det är ju tiotusen kronors fråga. Men det finns ju faktiskt en del som pekar på det, va? Mm. Dagens geopolitiska kriser med fortsatt krig i Ukraina och en ny konflikt i Mellanöstern efter att USA och Israel anfallit Iran och de stigande oljepriserna då som det har lett till. Det bäddar ju för att vi kanske kan få en debatt om priset på bensin och diesel igen. Mm. Men en sak vet vi ju, att plånboksfrågor, det brukar ju alltid bli viktigt i valtider. Och där är ju klimatfrågan inget undantag.
Vi säger välkommen till Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
Mm, tack.
Du Mats, blir det ett pris vid pumpval en gång till?
Så det var 10 000 kronors frågan, eller?
Du kanske tycker den är lätt.
Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tror säkert att det kan bli så att en sån argumentation kan vara en viktig linje, särskilt hos vissa partier, det vill säga fokusera på vad politiken konkret betyder för människor, deras ekonomi och vardagsliv. Det är ju ett ganska vanligt grepp i den politiska retoriken att göra de här mer abstrakta, komplexa frågorna mer konkret och på det sättet visa att man förstår människors vardagsliv och samtidigt gör anspråk på företrädarna. Det kan ju vara ett argument för att både framhålla det positiva, ansvarsfulla i den egna politiken vi företräder folket och samtidigt framställa förespråkarna för en mer radikal klimatpolitik som att de visar närmast förakt för vanligt folk.
Mm. Och klimatfrågan då, är den tacksam att använda för att bygga politiska budskap?
Ja, men det tycker jag nog man kan säga. Klimatfrågan har ju på ett sätt blivit något av en projektionsyta för politiken. Ett område där partierna kan uttrycka sina generella värderingar. Typ tron på ett mer jämlikt samhälle eller tron på ekonomisk tillväxt eller tro på landsbygdens betydelse och så vidare.
Ja, varför blir det så? Varför är den tacksam på det sättet?
Ja, men de här olika berättelserna i klimatpolitiken om problemlösningar och moraliska värderingar, vad som är rätt och fel och bra och dåligt, de handlar ju mycket också om både det egna ansvaret och kanske motståndarnas ansvarslöshet. Jag menar, det kan ju vara ett sätt att motivera både en radikal miljöpolitik för att undvika katastrofala konsekvenser och ta ansvar inför de kommande generationerna som vissa politiska partier framhåller, våra barn och barnbarn. Men det kan ju också vara en motsatt berättelse om alarmism och elitens symbolpolitik som drabbar vanligt folk och så vidare. Men sen ska man ju också säga att partierna har ju olika intressen av att låta just klimatfrågan hamna i fokus.
Ja, jag tänkte debatten. Just det. Ja, men det är ju stora skillnader hur de prioriterar klimatfrågan.
Verkligen.
Vad finns det för skäl till att klimatfrågan kanske inte prioriteras särskilt högt i vissa politiska partier?
I en betydelse så kan man ju förklara det med att partierna inte prioriterar det som inte väljarna enligt undersökningar, opinionsundersökningar sätter högst på dagordningarna. Alltså man vinner inga val på klimatfrågor typ. Men man kan ju också argumentera för att den hamnar lågt i väljarnas rangordning av viktiga frågor just därför att den inte är så framträdande i den mediala politiska debatten. Så det där är ju ett samspel, naturligtvis ingen enkel orsak och verkan. Men mycket tyder ju ändå på att det framförallt är politiken som driver medieagendan i vanliga fall.
Mm. Vi säger välkommen också till Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet.
Ja, tack så mycket.
De flesta i Sverige vet att den globala uppvärmningen sker och att huvudorsaken till det är våra utsläpp av växthusgaser. Samtidigt så ser graden av oro och typen av lösningar olika ut. Och när du tittar då på attityder i klimatfrågan, Magnus, vad ser du då?
Det vi ser är att en överväldigande majoritet tror på mänskligt skapade klimatförändringar. Mm. Vi ser också att antalet klimatförnekare överskattas. Det är en betydligt mindre grupp än de flesta tror.
Mm-hmm.
Vad vi också ser är att många är oroade för klimatet och oro är starkt kopplat till stöd för miljöpolitiska styrmedel.
Okej, varför är oro så stark då?
Det är en känslomässig del kring beslutsfattande och vi vet att människor är drivna av känslor i stor utsträckning. Speciellt när det kommer till den här typen av risker. Alltså klimatförändring kan ju ses som en risk.
Mm. Och klimatfrågan är ju bitvis svår dessutom. Vi ska strax få ett exempel på det från en programserie som sänds i P4 just nu. Den heter Sanningens ögonblick och där har 1000 svenskar fått svara på ett klimatquiz. Att klimatfrågan kan upplevas som svår, påverkar det och kunskapsläget hur vi tar till oss de här politiska berättelserna om klimatet, Magnus?
Ja, men vi ser att kunskap är nödvändig, men vi ser också att kunskap är generellt sett otillräcklig för att skapa beteendeförändring.
Mm-hmm.
Ja, så sambandet mellan att veta att någonting äger rum och att faktiskt engagera sig är generellt sett svagt.
Mm.
Och vad vi ser är snarare att det är andra faktorer som driver människor och som skapar mänskligt engagemang. Människor är känsliga för sociala normer och finansiella incitament.
Mm. Och det där ska vi ju prata mer om. Men vi börjar vid förra riksdagsvalet 2022.
Just nu går Sverige mot ett maktskifte!
Sverige, vänner!
Tidöpartierna, de bildar regering och satsar på att leverera på sina vallöften om bränslepriserna bland annat. Vad gör de då, Malou?
Ja, de har gjort flera saker för att hålla nere priset på bensin och diesel. Regeringen sänkte kraftigt reduktionsplikten, alltså det där kravet på hur mycket biobränsle som skulle blandas in i bensin och diesel av klimatskäl. Men det är också något som har pressat upp priset på bränslen.
Mm.
Så den sänkte man och sen har man sänkt olika skatter i flera steg. Och det här gjorde också att bensinpriset, precis som de hade lovat, sjönk. Men dessutom började utsläppen öka. Sen gjorde ju regeringen en sak till faktiskt, när det, just på transportområdet. Man tog bort en ganska bred subvention till elbilar som den förra regeringen hade fått på plats. Och så ersätter man den med en smalare elbilsubvention efter några år, mer riktat till låginkomsttagare i glesbygd.
Just det.
Och sen har man faktiskt återfört en del av reduktionsplikten för att få lite koll på utsläppen.
Mm. Och så varför gjorde man så här, Mats Ekström? Alltså vad var det för nerv som man ville träffa med den här typen av åtgärder?
Vad man kan säga är ju att människor tenderar att reagera mer på hot mot sin egen vardag, alltså hot mot, som i det här fallet skulle vara då, ökade priser för drivmedel, än att man reagerar på mer abstrakta framtidsscenarier. Så att det var väl ett sätt delvis att bygga också en politisk retorik. Vanliga människor ska inte behöva bära kostnaderna för en ineffektiv klimatpolitik.
Mm.
Det här vid pump har ju blivit nästan som en metafor som just anspelar på konsekvenserna för vanligt folk. Och vi har ju också sett i medierna hur i samband med den typen av rapportering hur man intervjuar människor som står och tankar bilen och sådär. Så att jag tror att det är en metafor för någonting större.
Malou?
Regeringen har ju alltid sagt att det är viktigt att föra en klimatpolitik som kan få acceptans hos väljarna. Mm. Och här gjorde man ju helt tydligt en analys att stigande priser på bensin och diesel, och de förväntades ju fortsätta stiga ganska mycket, för vitsen med reduktionsplikten var ju att man hela tiden skulle blanda in mer och mer biobränsle, och då förväntades priset stiga, och det skulle då leda till att fler valde bort att köra lika mycket bil och kanske börja titta på alternativen.
Ja, så det var hela poängen med det.
Så det var ju någonting som man lyfte fram ofta, att det här är inte en åtgärd som vi ser kan få acceptans hos våra väljare.
Vad ser du, Magnus, om det här när man utformar politiska styrmedel i klimatfrågan?
Ja, men där ser vi att orättvisa är centralt, både ineffektivitet och orättvisa. Men inom experimentell psykologi då ser vi till och med att orättvisa är till och med viktigare än kostnad. Så människor är mindre benägna att acceptera en orättvis klimatskatt än en dyr klimatskatt.
Mm, och för att förstå skillnaden där, alltså orättvisa, att det bara skulle slå mot vissa då?
Ja, orättvist fördelad mellan grupper. Och vi ser också att en orättvis klimatpolicy riskerar att underminera tillit för beslutsfattare. Men sen har vi också frågan, alltså någonting som jag själv kan tycka är problematiskt, är att vi förväntar oss att människor ska kunna bedöma miljöpolitiska styrmedel på ett rationellt sätt. Bedömningen skiljer sig ju innan ett styrmedel implementerat och efter implementerat. Hur förväntar sig människor att en trängselskatt kommer att påverka dem? Och hur upplever de faktiskt att den har påverkat dem ett år efter implementering?
Mm. Och varför behöver man ta med det här i beräkningarna?
Ja, därför att människor tenderar att visa svagare stöd, uppleva policies som mindre effektiva och mindre rättvisa innan implementering jämfört med efter implementering.
När den ska sättas i verket så då går man på risker och farhågor med det här, men man vet ju inte riktigt hur det kommer att bli. Men sen så när det verkligen har landat så då kan man ju ganska lätt utvärdera det.
Ja, innan implementering så kan ju liksom föreställningar om kostnader och begränsningar dominera. Mm. Men efter implementering så kan ju samma policy utvärderas utifrån hur den påverkar min vardag.
Jag tycker det som Magnus säger här är väldigt viktigt, för det säger också någonting om förutsättningarna i politiken för att också fatta beslut om kraftfulla åtgärder, exempelvis skatter, som kan se ut att vara väldigt kontroversiella till en början och möjligen inte ha starkt stöd i opinionen när besluten fattas, men som i efterhand kan visa sig vara fullt acceptabla. Mm. Så den här idén som man har i den politiska debatten och retoriken, att man inte får fatta beslut som kan uppfattas som att de missgynnar människors vardagsekonomi eller någonting sånt, bara för att då skulle inte den typen av åtgärder få legitimitet. Det är ju inte nödvändigtvis sant. De kan i efterhand få väldigt stark legitimitet. Och jag tycker det här exemplet med förbuden mot rökning är ju ett väldigt bra exempel på det här. Man kunde föreställa sig att opinionen skulle bli mycket starkare, men där den i slutändan visar sig inte alls bli. Alltså, allmänheten i stor utsträckning anpassade sig ganska omedelbart till de här restriktionerna. Om det är något område där jag tror att de flesta är överens om att det krävs också i vissa fall inte helt populära beslut och kraftfulla åtgärder, så är det just inom klimatpolitiken.
Mm. Så tittar man på högerpartierna då, Mats, hur påverkar deras ideologier hur man formulerar sig kring en sån här fråga och kring klimatfrågorna i stort?
Tidöpartierna, de står ju för, kan man säga, en form av mix av en å ena sidan stark tro på tillväxt, marknad, teknologiska lösningar, marknadskrafter, inga regleringar och förbud och inte heller höga skatter, och å andra sidan Sverigedemokraternas nedtoning av klimatproblemen. att klimatpolitiken inte får slå mot människors ekonomiska situation.
Mm.
Ingen anledning till alarmism och så, va, panik och så.
Mm. Och tittar man vänster istället då, Malou, så hände ju en hel del saker där också kring förra riksdagsvalet.
Ja, jag tycker det mest intressanta är kanske Vänsterpartiet, för de ändrade ju verkligen sitt sätt att tala om klimatfrågan under förra valrörelsen.
Ja, hur då?
Ja, men de vill inte prata lika mycket om individens ansvar i klimatfrågan längre, alltså sånt där som att köra mindre bil och äta mer vegetariskt och sluta flyga och sånt, utan istället så fokuserade man mer på statens ansvar för industriutveckling, ökad energiproduktion och att bygga ut järnvägen och sånt där.
Mm.
Och det här, bakom det här låg ju en analys att det där att fokusera för mycket på individen, inte minst kanske arbetare som bor i glesbygd och så, att de skulle behöva göra stora livsstilsförändringar. Det analyserade man som att det var ett sänke.
Okay.
Den sortens retorik var ett sänke för Vänsterpartiet, och då så ville man istället vrida om lite grann här hur man pratade om klimatfrågorna, vad man lyfte upp mest. Sen är det ju intressant att när Vänsterpartiet backade i valet, för det gjorde de ju med några procent, då var ledningens analys att det delvis berodde på att det blev så mycket bråk och turbulens om det här nya sättet att prata.
Okay.
Att det skrämde bort väljare. Mm. Medan andra partiföreträdare och andra, ja, men de sa ju att nej, men en del av förklaringen var att nu valde många klimatengagerade att istället rösta på Miljöpartiet.
Jag tycker att Malou lyfte fram en väldigt intressant motsättning kanske i retoriken eller argumentationen i klimatfrågan som kommer till uttryck väldigt tydligt hos Vänsterpartiet här. Det vill säga, å ena sidan uppfattningen att om vi ska lösa klimatkrisen så krävs det systemförändringar. Det vill säga, vi måste i grunden förändra våra vardagliga beteenden vad gäller transporter, flyg, hur mycket kött vi äter och så vidare. Och å andra sidan det här att man inte vill skambelägga enskilda individer. Och hur man ska positionera sig i de där två alternativen är ju inte helt lätt. Men i grunden när det gäller Vänsterpartiet, annars det som utmärker deras klimatpolitik är ju att den är tydligt rättvis orienterad. Att partiet beskriver klimatkrisen som nära kopplad till ekonomisk ojämlikhet.
Ja, varför gör de så?
Ja, det är för att de i grunden ideologiskt har sin förankring i den typen av frågor.
Mm.
Och där de då också vill betona rika länders ansvar för krisen och att vi måste minska utsläppen för att inte fortsätta utsätta fattiga länders befolkning för kriser och katastrofer.
Ja, och vad tänker du om den här svängningen som de gjorde då förra riksdagsvalet?
Jag tror att det intressanta i det här tycker jag just är den här frågan om å ena sidan krav på systemskifte, det vill säga att man inom Vänsterpartiet inte riktigt tror på att vi kan leva som vi alltid har levt och sen så kommer innovationer och marknadslösningar lösa det så att säga.
Ja.
Och å andra sidan den här risken att skambelägga människor på landsbygden eller också människor med lägre inkomster som har mindre möjligheter att köpa en Tesla eller så.
Mm.
Så det är ju en slags balansgång i argumentationen här. Snarare än att de i grunden har förändrat sin ideologiska position.
Mm. Men det har ju också svängt en del kring mitten och på högersidan, Malou.
Ja, då är det väl framförallt Liberalerna och Kristdemokraterna som man kan titta närmare på.
Mm.
Liberalerna har ju haft miljö- och klimatministerposten under mandatperioden. De har också haft profilerade ledamöter i EU till exempel. Men i Tidöregeringen så kan man inte säga att Liberalerna egentligen har stuckit ut. De har en klimatminister som har hörts mycket, Romina Pourmokhtari. Men många har ändå förvånats över att hon kanske inte har synts och hörts ännu mer och ställt mer krav på något sätt. Hon var ju en gång i tiden när hon var ungdomspolitiker till exempel för köttskatt.
Mm.
Och i början av mandatperioden så lovade hon att avgå Hon upprepade faktiskt det löftet senare också. Hon skulle avgå om hon såg att hon inte kunde stå för regeringens politik om Sverige började röra sig längre ifrån våra klimatmål och om utsläppen ökade under hennes tid som minister. Mm. Nu när det ändå blev så, jag menar när man tog bort reduktionsplikten till exempel, då kunde man se att utsläppen ökade ganska mycket under 2024. Mm. Då har hon ju ändå suttit kvar. Så hon verkar ju inte haft så stora problem med att fortsätta med samma politik. Och en del bedömare, ganska många, menar ju att regeringspartierna har anpassat sig mycket till det parti som står utanför men som ändå är ett viktigt stödparti, alltså Sverigedemokraterna, som ju är minst intresserade av att driva klimatfrågan och som också har haft flest företrädare som är öppet skeptiska till klimatforskning och vetenskapen som ligger bakom kunskapen om vad som håller på att hända med vårt klimat.
Och sen har vi ju då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som du nämnde, Malou. Hur har de gjort?
Om vi tittar lite längre så har ju verkligen Kristdemokraterna också hört till de som ändrat hur de pratar om miljö- och klimatfrågor. Det här är också ett parti som har haft mycket högt profilerade företrädare både i riksdagen och inte minst i EU när det gäller klimat- och miljöfrågor. Jag tänker på en sån som Anders Wijkman. Han var länge en av de svenska EU-parlamentariker som fick högt betyg i såna här rankningar. Men han är ju idag öppet kritisk mot den förda politiken på det här området nu. Mm. KD var också första partiet som fick hela klimatfrågan att handla om kärnkraft. Ebba Busch har ju väldigt framgångsrikt drivit den frågan och kärnkraften lyfts liksom som en gyllene lösning på egentligen hela klimatpolitiken för att det är ju tack vare den då som vi ska elektrifiera samhället på sikt. Och hon har också lovat att det första spadtaget till nya reaktorer nu ska tas under den här mandatperioden. Men hon var också framträdande när det gällde att driva just frågan om priset vid pump, att sänka priset på bensin och diesel. Och sen är det intressant tycker jag hur Kristdemokraterna har lyft flera frågor som brukar väldigt tydligt vara, ja men de brukar vara väldigt laddade bland
som
väljare.
Till exempel.
Ja men som till exempel köttkonsumtion eller vargjakt eller nu för alldeles bara någon vecka sedan är frågan om rennäring. Ska vi verkligen ha så här många renar i Sverige? Mm. Kanske blir det en sån här oväntad fråga som Ebba Busch är ganska bra på att lyfta i valrörelser och också ibland driva framgångsrikt.
Ja, Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation. KD och SD har beskrivit som att de, kanske mer än andra, försöker koppla klimat- och miljöfrågor till identitetsfrågor.
Att det är ett fokus på identitetsaspekter av klimatfrågan är ju väldigt tydligt, kanske framförallt inom Sverigedemokraterna men också delvis företrädare för Kristdemokraterna. Alltså att man flyttar frågan från sakpolitik och konkreta åtgärder till en fråga om identitet, värderingar och livsstil.
Varför gör man så? Varför väljer man att göra det till en identitetsfråga?
Ja, men delvis det är för att man tror att det är framgångsrikt men också att det återspeglar grundläggande värderingar. Alltså detta att man ställer eliten mot vanligt folk, till exempel bilägare då, storstad mot landsbygd, idealism och aktivism mot mer realism och det progressiva mot mer konservativa värderingar. Det är ju i grunden också moraliska konflikter, alltså frågor om vad som är bra och vad som är dåligt. Ja, men ett exempel är väl inom Sverigedemokraterna då där man beskriver människor som företräder ideologisk bizarr verklighetsflykt eller den här misstron mot institutioner, kanske också aktivister. Inte så att man förnekar klimatförändringar men är kritisk till att eliter eller politiska motståndare använder klimatet för att orättfärdigt skambelägga folk och ingen ska behöva skämmas för att ha bilen till jobbet. Och det där har ju också kommit konkret till uttryck i Ebba Busch bland annat kritik mot Greta Thunberg. Alltså Greta Thunberg blev ju, kan man säga, för de progressiva en symbol för ansvarstagande, opinionsdrivande. Mm. Men för de konservativa en symbol för ansvarslös aktivism och moralism och vänsterkultur.
Mm. Sen har vi det här med kunskapsläget om klimatförändringen. Forskare vi talat med menar att klimatkunskapen hos allmänheten ändå är relativt god, Malou.
Mm. Och framförallt om man jämför med andra länder så är det ju så att många svenskar ändå vet ganska bra vad som håller på att hända och vad det beror på, alltså kopplingen mellan våra mänskliga utsläpp och hur det driver på växthuseffekten och leder till klimatförändringar. Mm. Och vi har också, om man tittar på till exempel uttalat klimatskeptiska medborgare, så är det mycket färre i Sverige än i många andra europeiska länder.
Mm. Men samtidigt så verkar det ju finnas kunskapsluckor. Sveriges Radio har samarbetat med den ideella stiftelsen Gapminder, och deras mål är ju att ge allmänheten en faktabaserad uppfattning om världen. Så nu finns det alltså ett kunskapsquiz som alla kan gå in och göra om man vill. Sanningens ögonblick, som satsningen heter, tar upp de stora valfrågorna, och bland dem så finns frågor om klimatet. 1000 svenskar har tillfrågats av Novus.
Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här, och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
Mm. Och det finns ju frågor och svar här som sticker ut. En fråga handlar om vad som skulle hända med växthusgaserna i atmosfären om våra utsläpp halverades.
Precis. Skulle de börja minska? Skulle de sluta ändras? Eller skulle de fortsätta öka, var alternativen?
Mm. Magnus Bergqvist, forskare i psykologi. Vågar du dig på en gissning här?
Ja, det är en klurig fråga. Ja. Jag tänker att det visar också att vi människor använder oss av tumregler snarare än fakta när vi bedömer den här typen av frågor. Om utsläppen minskar, då är det lätt att tro att även växthusgaserna skulle minska.
Precis. Och rätt svar är att växthusgasernas koncentration skulle fortsätta öka, även om utsläppen halverades. Det trodde 23% av de svarande. 40% av de svarande trodde att de skulle minska. Lite grann som du är inne på här då, Magnus. Vad säger det dig, Malou?
Ja, men det är väl flera saker. Alltså en sak är ju att även, man brukar ta den här liknelsen om badkaret. Om vi fyller på ett badkar med propp i botten, så även om vi skruvar ner kranen så att det rinner lite mindre vatten, så fortsätter vi ju ändå fylla på det täta karet. Mm. Och det är ju så det är. Även om vi minskar utsläpp, alltså takten på utsläppen, så kommer de att fortsätta öka i atmosfären. Ända tills vi kommer ner till noll utsläpp så kommer de att fortsätta öka. Det är därför man pratar om nollutsläpp, att det är viktigt att nå dit. En annan sak som jag tror att många inte har koll på, det är ju hur länge koldioxid blir kvar i atmosfären när vi väl har släppt ut det.
Ja, just det.
Det tar ju väldigt lång tid för koldioxid att brytas ner. Den ska ju liksom sugas upp av växtligheten och så igen, om inte vi fixar några fiffiga tekniker som kan suga ut koldioxiden ur atmosfären. Men det finns liksom inte alls på den nivån. Det finns lite, vad ska vi säga då, pilottekniker kanske. Mm. Så att när vi har släppt ut koldioxid, då blir ju den kvar, en stor del blir kvar i flera, alltså många hundra år upp till tusentals år. Och det är ju det där som brukar kallas för ackumulerade utsläpp också. Mm. Att mängden koldioxid i atmosfären, den byggs liksom på hela tiden. Det samlas på hög, och det där, det är ju väldigt viktigt faktiskt när man diskuterar åtgärder inom, ja men, politiken till exempel. Vad ska vi göra åt det här? Hur viktigt är det att vi gör stora utsläppsminskningar? Hur snabbt måste det gå? Så det är ganska viktigt att känna till det här, tänker jag.
Sen var det också svårigheter med att svara på hur pass mycket Sverige släppte ut 2024 jämfört med 2010. Jag måste erkänna att jag tycker de här frågorna har varit ganska kluriga också. Och det var också lite oklart om hur pass mycket medeltemperaturen i Sverige har ökat de senaste 50 åren.
Och där svarade ju de flesta fel. Rätt svar är 1,9 grader. Alltså temperaturökningen här i Sverige är ju större än vad den är globalt med temperaturen. Och det beror ju på att uppvärmningen faktiskt går snabbare ju närmare polerna vi kommer och på norra halvklotet. Och man kan ju lägga till att SMHI prognostiserar ju dessutom att under kommande decennier så kommer medeltemperaturen att öka ännu mer just i norra Sverige.
Ja, men att det ser ut så här, att det är svårigheter att svara på den här typen av frågor. Magnus Bergqvist, vad spelar det för roll när det kommer till hur man ser på klimatfrågan?
Ja, men vi ser en hel del missuppfattningar i frågan.
Ja.
Människor underskattar generellt sett utsläpp kring till exempel flyg. Och man överskattar sina egna insatser kring miljön. Och vi ser också konsekvent att människor är överoptimistiska vad gäller bedömningar av miljörelaterade risker.
Jaha, hur då?
Ja, vi tänker att det här är nog en risk som drabbar någon annan, inte mig. Så när vi tittar på data från Yale University, då ser vi att de upplevda riskerna ökar. Alltså människor, amerikaner i det här fallet, upplever att riskerna är högre. Men de upplever också konsekvent under de här 13 åren att mina risker är lägre än andras.
Vad drar du för slutsatser av det?
Ja, det verkar alltså som att man bedömer risken som att den drabbar någon annan, inte mig. Och det kan ju bero på att högriskexempel är lätta att minnas.
Högriskexempel, du menar liksom en extremväderhändelse?
Precis, eller någon annan som drabbas hårdare än mig.
Ja, men det är ju lätt att tro att, tänker jag i alla fall, att ju mer kunskap man har om något, desto mer engagerad skulle man bli i frågan. Men vad jag har förstått av dig så är det andra saker som påverkar mer.
Ja, det här är ju en fråga om riskbedömningar, och riskbedömningar är generellt sett svårt. Det är inte så att människor tar till sig ny kunskap rent objektivt, utan vår befintliga kunskap eller våra befintliga värden kan fungera som ett filter för vilken kunskap vi tar till oss. En klimatskeptiker kan troligtvis mindre benägen att ta till sig nya kunskapen från IPCC-rapporten än någon som redan tror på klimatförändringar.
Vi talade ju här om att polariseringen i Sverige är stor vad det gäller klimatfrågan. Det finns en tydlig höger- och vänsteruppdelning i hur man ser på det. Till exempel om hur pass orolig man är för klimatförändringen. Du var inne på det tidigare, Magnus, i början av programmet. Vad har ni sett om hur folk uppfattar det här med motsättningen? Alltså polariseringen och motståndet?
Ja, men vi ser ju att politisk preferens spelar en roll. Men det beror också på vilken typ av miljöpolitiska styrmedel vi pratar om. Vi ser också att både anhängare och motståndare av miljöpolitiska styrmedel tenderar att underskatta allmänhetens stöd.
Jaha, tenderar att underskatta allmänhetens stöd. Varför det?
Alltså, en förklaring är att det är lätt att en motståndare är lätt att dra sig till minnes. Och det här är liksom ett klassiskt problem inom beslutsfattande och bedömning. Att människor sammanblandar lätthet att minnas med frekvens.
Okej, där måste du nästan förklara lite grann. Alltså, vi överskattar motståndet på något vis här.
Ja, att om vi med lätthet kan se en motståndare framför oss för till exempel köttskatt, så är det lätt att tro att då är de troligtvis många och frekventa. Men det är inte säkert att det är så.
Vad skulle det innebära i så fall?
Ja, men i värsta fall så kan det ju innebära att vi har en falsk föreställning om opinionen. Vi har en pågående studie kring miljözon klass 3 i Stockholm, där vi tillfrågade över 500 stockholmare om de skulle stödja eller motsätta sig den här klimatzonen. Och vad vi ser är att majoriteten bland de stockholmare vi tillfrågade stöder zonen. Men de tror också att motståndarna är många och aktiva. Men vad vi ser när vi faktiskt frågar de motståndarna som ingick i studien, så ser vi att de är relativt få, 25%, och de är inte särskilt intresserade av zonen.
Jag tycker det där är så intressant. Varför gör vi så här i våra hjärnor? Varför tror vi liksom att motståndet är större än vad det är?
Ja, det är ju en svår fråga att svara på. Att svara på opinion, det är någonting som statsvetare får kämpa med. Mm. Och det är svårt för oss till vardags att svara på den frågan. Mm. Så vad vi gör är troligtvis att vi bedömer extremexempel istället. Hur lätt är det att se en motståndare framför sig? Ja, en motståndare var lätt att visualisera för mig. Och så sammanblandar vi det med frekvens och tänker att de är säkert många.
Det här är ju någonting som vi i media ibland också faller in i, att vi använder oss av extrema eller färgstarka exempel. Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation. Vilken roll spelar media i att liksom trycka på de här starkare, extremare exemplen som kanske inte riktigt representerar hur väljare tänker?
Ja, men dels så kan man väl säga att det är många medieformat som premierar enkla och slagkraftiga budskap snarare än resonemang i komplexa frågor. Mm. Polariseringen skapas ju också av politiken naturligtvis, men det är ju någonting som tacksamt tas upp i journalistiken, den typen av starka budskap som ni refererade till.
Så det är som ett växelspel här mellan media och politik?
Ja, men det tycker jag. Och i klimatfrågan finns ju också starka politiska konflikter, och de tenderar ju då att bli bra nyheter i en nyhetsvärdering där konflikter och sensationella starka budskap värderas högt och premieras. Och sen har vi också en dynamik i sociala medier som delvis innehåller en språklig kultur som delvis gynnar en mer affektiv polarisering också. Mm. Mm. Sen tycker jag man ska säga att polariseringen är ju inte negativ i sig. Som vi har varit inne på, så klimatfrågan handlar ju i väsentlig utsträckning om i grunden olika värderingar och föreställningar om ett bra samhälle och hur samhället ska utvecklas. Mm. Och det är viktigt att de konflikterna också lyfts fram.
Mm. Men klimatfrågan kan ju just bli förenklad av oss i media och i politiken. Vad säger forskarna du har talat med om det, Malou?
Nej, men jag har ju pratat både med forskare men även för detta politiker och sådana som även nu är engagerade politiskt. Och det där är ju någonting som återkommer, att media spelar en viktig roll här. Dels i hur vi förenklar saker. Mm. Det är liksom lättare att prata om, återigen, kärnkraft för eller emot, en tydlig klassisk konfliktfråga i svensk politisk debatt, politisk historia. Det blir ju mycket svårare om man ska börja prata om värmesystem, elnätsutbyggnad, kolsänkor i skog och mark och utsläpp från jordbruk och matproduktion. Alltså det är krångligare,
det är det,
om det ska gå fort och om man vill ha liksom tydliga ja och nej-svar. Så att det där har många varit inne på, och flera har också sagt att de ser det som ett problem att vi i media inte, att vi ryggar från komplexiteten i den här sortens frågor.
Och är vi rädda för att bli tråkiga, eller vad är grejen?
Både kanske att vi är rädda för att bli tråkiga, vi är rädda för att lyssnare och tittare ska stänga av, men det kan också bero på att många journalister inte själva kan de här frågorna på djupet. Då väljer man de här tydliga, enkla konfliktfrågorna.
Mm, Magnus?
Det är också en psykologisk fråga. Alltså färgstarka exempel blir mer framträdande för oss rent psykologiskt, och vi kommer att övervikta dem när vi försöker att skapa en bild av opinionen.
Mm.
Och vi ser också att det beror på vilka grupper människor befinner sig i. Människor som befinner sig i grupper med många motståndare använder kanske människor runt omkring sig som en riktlinje för att estimera allmänheten i stort.
Vi är helt enkelt påverkade av de som är runt omkring oss och som vi kanske gillar och respekterar redan på förhand. Och tycker de en viss sak, så är vi benägna att göra det också.
Ja, vi kan ju använda dem som en tumregel för att förstå allmänheten.
Mm, det är som en genväg till en egen åsikt. Titta vad andra tycker, eller?
Precis, och det kan ju skapa vissa missuppfattningar.
Mm. Vi i media kan göra oss skyldiga till förenklingar i klimatfrågan, och det gör man också i politiken, och att det är ett växelspel däremellan för att påverka väljarna på ett eller annat sätt. Men om man tittar på väljarna, finns det inte också en närhetsprincip här, att klimatförändringen, det behöver kännas som att den påverkar en direkt, Magnus?
Mm. Ja, det där är en idé som har fått mycket uppmärksamhet. Klimatförändringarna måste vara konkreta för att väcka engagemang.
Mm.
Om vi tar extremväder som exempel, då finns det en föreställning om att om vi upplever extrema väderhändelser så kan det fungera som en katalysator för miljöengagemang. Mm. Men det är inte fullt så enkelt, för att vad vi ser i forskningen är att det handlar också om orsaksförklaring. Alltså hur människor förklarar orsaken för ett specifikt väderhändelse. Om de tror att den beror på mänskligt skapade klimatförändringar eller inte.
Ja, då är det ens föreställningsvärld innan som påverkar hur man ska tolka den här händelsen, är det så?
Om människor tror att en orkan eller översvämning eller torka beror på mänskligt skapade klimatförändringar eller inte.
Mm.
Det är avgörande för vilka åtgärder vi tycker är rimliga att följa, så att säga. I vissa fall ser vi ingen koppling alls mellan direkt erfarenhet och engagemang.
Mm.
Bland amerikaner som drabbades av orkanen Helene innan det amerikanska valet 2024 så såg vi inga förändrade attityder alls. Men i andra fall så ser vi att erfarenhet av extremväder faktiskt kan påverka attityder.
Mm, och det där kommer jag ihåg att vi rapporterade om just när stormen Helene, eller hur Malou?
Ja, precis. Och även att en del väldigt framträdande debattörer då på högersidan, jag tänker på till exempel Tucker Carlson, han gick ut och sa att det kanske var så att den här stormen och andra stormar drabbade amerikanerna för att man har haft en sån tillåtande abortpolitik. Som någon sorts gudsstraff. Liksom. Mm,
just det.
Han sa inte riktigt att det var så, men han resonerade om det kanske ändå kunde vara så. Så det var ett exempel på det som Magnus sa här, att man kan ju ha många olika uppfattningar om vad det är som gör att just amerikanerna i det här fallet då drabbas av starka stormar.
Ja. Så om vi tittar då på det som verkligen får oss att ha en åsikt i klimatfrågan eller ha en känsla för vad man borde göra också för åtgärder. Det som påverkar är att vi vill tycka som de som vi redan på förhand litar på och att den klimatpolitiska åtgärden inte får drabba oss personligen, ekonomiskt eller på något annat sätt. Är det så, Magnus?
Ja, men vi ser att människor är känsliga för sociala normer. Det känns jobbigt att bryta mot sociala normer och i situationer som karaktäriseras av mycket osäkerhet så vänder vi oss ofta till sociala normer.
Mm.
Och det här gäller ju även i miljöfrågan. Alltså människor tenderar att skräpa ner mer i redan nedskräpade miljöer. Om våra grannar sparar el är vi mer benägna att spara el.
Mm.
Och om vänner runt omkring oss väljer vegetariska alternativ är vi mer benägna att följa dem. Och här kan ju också lagstiftning ha en normskapande effekt. Det ser vi vad gäller rökförbudet som faktiskt har påverkat rökning. Och i vår forskning ser vi att trängselskatten som infördes i New York 2025 faktiskt stärkte sociala normer rörande minskad bilism.
Man kom med en lagstiftning som fick folk att köra mindre bil och då började folk tycka att det var bra, eller?
Ja, mindre socialt acceptabelt att använda bilen i Manhattan efter den här trängselskatten infördes.
Mm. Men vi värderar ju också att den klimatpolitiska åtgärden, vad den än må vara då, att den ska vara upplevas som rättvis och att det ska vara en smart metod. Vi är inte bara flockdjur, eller hur?
Mm. Vi ser att rättvisa är enormt viktigt vad gäller acceptans för klimatpolitiska styrmedel. Det forskningsöversikter visar att rättvisa är den absolut viktigaste faktorn. Och det här handlar inte bara om rättvisa för mig, utan det handlar om vi upplever den som rättvis för andra. Det här betyder att utformningen av ett styrmedel är väldigt viktigt.
Men Mats Ekström, kan man använda sig av det här som Magnus pratar om man är politiker? Alltså att kunskapen är inte riktigt det som väcker det här engagemanget i klimatfrågan. Däremot känslor som oro väcker ett engagemang. Det politiska budskapet ska ju upplevas som rättvist och effektivt. Det ska också passa överens med ens sociala normer. Och så att det finns ett ekonomiskt incitament. Alltså, what's in it for me? Kan det här på något vis hjälpa mig? När man hör de här sakerna, det låter ju lite grann som instruktioner till hur man bör formulera ett politiskt budskap i klimatfrågan och kanske också hur man inte bör göra det. Eller vad tänker du?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså vad man skulle rekommendera de som jobbar med politisk kommunikation riktat mot klimatfrågan. Och som jag tror också man kan säga att de i stor utsträckning har inspirerats av och tagit till sig är ju det här att hur viktigt det är just i den här typen av frågor att också formulera visioner om det samhälle man vill se framåt. Moraliskt orienterade budskap, värderingar i de här frågorna.
Mm.
istället för att man får den här negativa politiska retoriken som handlar mycket om att attackera motståndare. Och det jag tror att den typen av attacker mot motståndaren bekräftar bara åsikterna hos de som redan är anhängare och stöter ifrån de andra. Mm. Medans det finns ett stort behov av visioner och värderingar. Och det tycker jag nog att man ser också i den politiska kommunikationen idag. Både ifrån höger och ifrån vänster.
Mm. Tack Mats Ekström, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Och tack Magnus Bergqvist, forskare i psykologi vid samma universitet.
Tack. Tack.
Och som sagt, har ni inte gjort det än, lyssna på Sanningens ögonblick där ni också kan göra quizet, kunskapsquizet om klimatet och andra valfrågor.
Och fortsätta lyssna på Klotet förstås.
Naturligtvis. Och vi som har gjort Klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.